Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Naam, ahlen ve sahlen. Vi återupptar nu lektionerna i Bulugh al-Maram av al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Hadither inom fiqh. Och vi har kommit fram till bab sifatul salah. Kapitlet om bönens beskrivning, bönens utförande. Och som ni ser har vi nya studiehäften. De är lite tjockare än vanligt, mashallah. 62 sidor ska de vara. Och vi kommer att inshallah gå igenom flera kapitel. Bönens utförande, sujud al-sahu, salat al-jama'a och sunna bön. Alla dessa kapitel finns med i detta studiehäfte. Och det kommer inshallah bli jätteintressant. Vi kommer att gå igenom många, många viktiga frågor. Där man hör att det finns olika åsikter. Man kanske är lite förvirrad. Man vill ha mer klarhet i vissa frågor. Dessa frågor kommer vi inshallah till alla försöka att fördjupa oss i. Och jag vill att alla de som tar ett studiehäfte, vilket inte är ett måste, men gör man det så är tanken att man ska skriva. Och då får man börja med att skriva sitt namn. För en sak som hände förut tidigare var att folk tog studiehäften och lämnar dem i lokalen och det stod inget namn i dem. Jättemånga. Och det är fel, utan tanken är att man har sitt namn och man tar med sig boken hem. Glömmer man den så vet man vem det är, för det står personens namn på första sidan. Okej? En till fråga som har dykt upp, det är vissa undrar, men vad ska man skriva? Ska jag skriva allt du säger? Nej. Det kommer du inte kunna klara av. Och det är inte heller nödvändigt att skriva allt jag säger, utan det viktigaste är att man skriver stödord och man skriver ner de viktigaste punkterna. Till exempel, vi ska gå igenom en del av första haditen idag. Då kanske jag nämner att mannen som bad slarvigt hette Khalad. Det kanske inte är relevant. Vad hette mannen som bad slarvigt? Det är inte så jätteviktig kunskap. Vad som är viktigare är till exempel, varför blev hans bön ogiltig? Det är sådana frågor som man skriver upp, inshallah. Och det märker ni ju själv. De viktiga frågorna, eller viktigaste frågorna, är det man skriver upp. Naam. Tayyib. Så kapitlet är då Bab Sifatul Salah. Kapitlet om bönens utförande. Och det här är ett jätteviktigt kapitel. Sifatul Salah. Bönen som vi gick igenom innan är den viktigaste och bästa gärningen. Profeten alaihissalam, han sa och vet att er bästa gärning är bönen. Det närmaste vi kommer till Allah är när? Sujud. Och bönen är någonting som vi gör 5 gånger om dagen. Och vi nämnde den enorma belöningen som finns i att be. Men den här belöningen är inte för vem som helst. Profeten alaihissalam nämnde att vissa personer ber och lämnar bönen med bara en tiondels belöning. Vissa ber och får bara en niondel. Vissa en åttondel, sjundedel, hälften. Och vissa får, mashallah, full belöning. Men när får man full belöning? När man ber med khushu', med inlevelse. Och man ber i enlighet med profeten sunnah, alayhi salatu wassalam. Och därför så sa profeten alayhi salatu wassalam att den som gör wudu så som han har beordrats av Allah, av profeten al-Islam, och den som ber så som han har beordrats blir förlåten för sina synder. Och denna hadith finns i Nasai och Ibn Majah, och den är sahih. Yani den som gör wudu och ber så som han har beordrats, inte som han vill eller som han känner för eller som hans pappa gjorde eller som man gör i hans land, tradition. Nej, han gör wudu och salah som han beordrats. Taib, hur har vi beordrats att be? Hur ska vi veta det? Nej. Profeten alaihissalam sa, be så som ni har sett mig be. Så det måste vi gå tillbaka till. Att be i enlighet med det sättet som profeten alaihissalam har lärt oss att be på. Och det är 2 saker. De lärda säger, qawli eller fi'li. Antingen hur han har sagt att vi ska be, som i första hadithen, som vi kommer att gå igenom. Där nämns det att han säger hur man ber. Och de andra haditherna där det beskrivs hur han bad. Okej. Och vissa sahaba iakttog ibland hur han bad. Och ibland så gick profeten alltså upp på al-mimbar för att visa hur han ber. Så att folk ska lära sig. Så därför är det jätteviktigt att man lär sig. Hur bad profeten alaihi salatu wassalam? Det här är det viktiga. Inte massa åsikter, inte så här gör vi i vårt land och så här har jag hört. Nej. Hur bad våran profet alaihi salatu wassalam? Han som sa, be så som ni har sett mig be. Och hur kan vi veta hur han bad? Jo, genom att gå tillbaka till de autentiska haditherna. Det här är det enda sättet att veta hur man ska be. Och de lärde sig här att Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen generellt sagt wa aqimus salah, förrätta bönen. Vi ska be. Men hur ska vi be? Det har inte nämnts i detalj att dhuhr är 4 raka. Du läser tyst, du läser fatiha, sen läser du en sura. Du gör tashahud efter 2 raka. Står det i Koranen? Nej. Utan allt det här går tillbaka till sunnah. Profetens sunna alihi salatu wassalam. Och därför är det så viktigt att man lär sig, man studerar. För annars kommer du aldrig veta hur profeten bad alihi salatu wassalam. Och vad som också visar hur viktigt det är med bönens utförande, det är hur stor vikt salaf och de första av de sahaba la vid den här punkten. Sahaba radiyallahu anhum berättade vidare varenda liten detalj som profeten a.s. gjorde i bönen. Varenda liten sak, från början till slut. Du kommer finna hadither, han lyfte händerna till nivå av öronsnibbarna. Andra hadither, han lyfte händerna i nivå till axlarna. Men en gång så, en gång så. Det skiljer sig vad, någon centimeter, men de berättade. Han höll händerna vänd mot qibla. Han sa Allahu Akbar och lyfte händerna. Ibland lyfter han händerna först och sa Allahu Akbar. Ibland lyfter han dem samtidigt som han sa Allahu Akbar. Det är små, små detaljer som kanske vi inte skulle ens lägga vikt vid att återberätta om en person gjorde det. Men här handlar det om as-salah. Så sahaba berättar minsta detalj. Hur höll han fingrarna i tashahud? Hur pekade han med fingret? Vad hade han blicken? Alayhissalam. Så att även de minsta detaljer är viktiga. Och som Umar radiyallahu anhu har sagt, att vill du veta din islam, kolla på din bön. Är din bön bra, är din islam bra. Är din bön dålig, då är tyvärr din islam dålig. Då är den inte som den ska vara. Fuskar du med bönen, kommer du fuska med allting annat i livet. Och det här har berättats från Umar radiyallahu anhu. Att den som försummar bönen kommer försumma allting annat. Tror ni en person som inte ger Allah hans rättigheter ska ge hans fru och hans barn deras rättigheter? Nej. Eller hur? Så as-salah, as-salah, jätteviktigt. Vi går tillbaka till att be på det sättet som profeten bad på alayhi salatu wassalam. Och vi kommer nu börja med den första hadithen. Och vi kommer inte ens hinna färdigt med denna hadith idag. Som ni ser i studiehäftet så har denna hadith fått mest plats att skriva på. Den har fått 2,5 sida. Ingen annan hadith har fått så mycket plats att skriva på i detta studiehäfte. För denna hadith som ulema nämner är den viktigaste hadithen när det kommer till bönens beskrivning. Och hadithen som kommer efter denna är de viktigaste haditherna som lägger grunden för bönens utförande. Och denna hadith kallas för hadith musi us-sala. Hadithen om mannen som bad slarvigt. Den är känd som det. Hos al-fuqaha så refererar man till denna hadith som hadith musi us-sala. Mannen som bad slarvigt. Ja. Och innan vi läser denna hadith, så som Sheikh Ibn Uthaymin nämner, rahimahullah, så finns det en förklaring till varför profeten alaihissalam sa dessa ord till den här mannen. Här finner vi att författaren Ibn Hajar har förkortat hadithen. Han nämner bara shahid, yani själva beordringen i hur man ska be. Men inte varför profeten alaihissalam sa dessa ord till den här mannen. Och Sheikh Ibn Uthaymin säger att det är viktig information som har mycket fawaid. Och därför är den också värd att nämna. Men författaren Ibn Hajar har ju den här menhajen i den här boken att förkorta och göra enkelt. Och inte nämna jättemycket extra, utan att nämna det som är viktigast och det som är själva beviset i varje hadith. Och al-qissa, berättelsen bakom denna hadith, är att profeten alaihissalam en dag satt i moskén i Medina. Och en man kommer in och han ber i ena sidan av moskén väldigt snabbt. Han kommer in och ber väldigt snabbt i hans ruku och hans sujud. Vissa riwaya nämner att han inte fullbordar sin ruku och sin sujud. Innan han går ner ruku och går upp direkt. Går ner sujud, går upp direkt. Jättesnabbt ber han. Och så kommer den här mannen och profeten alaihissalam observerade honom. Han kollade på honom. Och sen kommer mannen och säger salam alaikum ya rasulullah. Och då säger han wa alaikum salam irji fa salli fa innaka lam tusalli. Gå tillbaka och be, du har inte bett. Så mannen gick tillbaka och bad likadant. Och så kommer han igen och säger salam alaikum ya rasulullah. Han säger irji fa salli, efter att han ger salam, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Gå tillbaka och be, du har inte bett. Och han ber likadant igen. Och sen repeteras detta en tredje gång. Och då så säger mannen till slut, efter att ha bett fel tre gånger, vid honom som sänt dig med sanningen. وَالَّذِي بَعْتَكَ بِالْحَقِّ لَا أُحْسِنُ غَيْرُ. Jag kan inte be bättre än så här. فَعَلِّمْنِي. Så lär mig. Lär mig, ja Rasulullah, hur jag ska be. Och då kommer de här orden som nämns i boken här. Och då säger profeten alaihissalam, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَصْبِرِ الْوُضُوءِ. Om du står för att be, så fullborda din wudu. Och sen så vänder du dig mot qibla. Och du säger Allahu Akbar. Och läs därefter vad som är enkelt för dig att läsa från Koranen. Och därefter gör du ruku tills kroppen finner lugn. Och därefter så reser du dig tills du har stått upprätt. Och därefter så gör du sujud tills kroppen finner lugn. Och därefter så sätter du dig ner, eller sätter du dig upp tills kroppen finner lugn. Och därefter så gör du sujud tills kroppen finner lugn. Och repeterar sedan detta under hela din bön. Berättat av de sju. Och detta är Bukharis formulering. Och Ibn Majah nämner med en kedja som finns hos Sahih Muslim. Tills du finner lugn när du ställer dig upp. Och en liknande hadith finns hos Ahmed och Ibn Hibban. Via Rifah som sa tills du står upp lugnt. Och Ahmed nämner i en av hans rapporteringar stå upprätt med ryggen tills det att kotorna i ryggraden faller tillbaka på dess plats. Och An-Nasa'i och Abi Dawud berättar via Rifah ibn Rafi' radiyallahu anhu att ingen bön blir fullkomlig förrän det att man gör wudu korrekt så som Allah har beordrat honom att göra. Och därefter så gör han takbir, Allahu Akbar, wa tahmid, alhamdulillah, och lovprisar Allah. Och en rapportering, om du kan något ur Koranen så läs det. Och om du inte kan något ur Koranen så prisa Allah. Yani säg alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Och hos Abu Dawud recitera därefter Umm al-Quran, eller Umm al-Kitab, bokens moder. Och därefter vad Allah har underlättat för dig. Och Ibn Hibbans formulering, recitera vad du vill. Och som ni hör här är det många riwaya, många narreringar. För hadithen är berättad i väldigt många hadithkällor. Den första källan är att hadithen är berättad av Saba'a. De sju kändaste hadithböckerna. Och då frågar jag er, vilka är de sju kändaste hadithböckerna? Man brukar säga Kutub al-Sitta, de sex kända hadithböckerna. Och sen har vi, man kan säga Saba'a. Man lägger till en sjunde. Vilka är de kändaste hadithböckerna? Kan ni svara tillsammans? Kändaste av alla. Bukhari. Och sen? Muslim. Och sen? Abu Dawud. Nasa'i. Tirmidhi. Ibn Majah. Det var de sex. Vi har Bukhari Muslim. Sahihain. Där man säger muttafaqun alayh. Och sen har vi al-arba'a. Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i och Ibn Majah. Okej? Okay? Och den sjunde brukar vara Musnad Imam Ahmed. Okej? Okay? Musnad Imam Ahmed. Nah. Man kan också säga Tisa. Då lägger man till en Muwatta och en Musnad Darimi. Men vi ska inte fördjupa oss för mycket. Taib. Och denna hadith är berättad av Abu Huraira och den är berättad av en till sahabi som då nämns här, Rifa'a. Hadithen och berättelsen är berättad av dessa två sahaba. Och det sägs att det var Rifa'as broder som bad slarvigt, Khalad. Vilket gör också att han är mer insatt i själva berättelsen. Det var hans brorsa som var med om den här händelsen. En fråga som kanske dyker upp. Om det är en och samma händelse. Det här är en händelse, eller hur? En man kom in här och bad slarvigt. Varför finns det i vissa haditer tillägg och vissa haditer nämner mindre och vissa haditer nämner saker som inte nämns i andra haditer? Och det är en och samma berättelse. Om det är olika händelser är det klart att haditerna nämner olika saker. Men här är en och samma berättelse som nämner olika narreringar, olika formuleringar, vissa tillägg som inte finns i andra haditer. Och det är en viktig fråga, eller hur? För någon kanske säger, om det är samma berättelse, varför berättas den inte på samma sätt av alla som återberättar hadithen? Relevant fråga, eller hur? Vad säger du?
Ja.
Ja?
För att sahabin inte kunde det vara relevant information.
Att de inte tyckte det var relevant?
Ja.
Nej. Men, vad de lärde sig, som Sheikh Uthaymin och andra, att de kan ha berättat, för det första är det två sahaba. Om du och jag ser en sak hända och vi berättar den till någon annan, vi kommer berätta på olika sätt, eller hur? Men det vi säger är sant och det är samma händelse. Men formuleringen som vi använder, den är olika. Okej, det är helt lugnt, eller hur? Sahabin, som här Abu Huraira, berättar hadithen till många av hans studenter. Ibland berättar han den i sin helhet och ibland berättar han den förkortat. Eller hur? Ibland kanske han hoppar över att nämna första delen. Ibland kanske han nämner första delen. Ibland nämner han ett synonym på ett ord och så vidare. Men det är i slutändan samma berättelse och samma hadith. Och det finner man ibland i hadith. Att vissa ulema eller vissa av sahaba förkortar. Eller vissa ulema också förkortar hadithen, som Imam al-Bukhari. Nämner shahid, vad som är viktigt från hadithen. För just att bevisa den punkten som han vill lyfta fram i kapitel. Medan Imam Muslim kanske alltid nämner hela hadithen i sin helhet. Och det är okej att förkorta hadithen så länge man inte ändrar på dess mening och innebörd. Man inte förvränger vad profeten Muhammed sagt, alaihi salatu wassalam. Ja. Mashallah. Den här hadithen, som sagt var, har väldigt, väldigt mycket fawaid, väldigt mycket nyttor. En av nyttorna som Sheikh Ibn Uthaymin nämner är att man kan repetera as-salam vid en och samma sammankomst. Den här mannen gav salam till profeten alaihi wasallam 3 gånger. Och de var i samma moské. Han gick inte ut från moskén. Men han kommer tillbaka. Så om någon kommer nu, han går och hämtar vatten, han kommer tillbaka, han säger salam alaikum. Då kan man besvara honom. Det är okej. Okay. Till och med sahaba, som det har berättats, brukade ge varandra salam om de skiljs åt på grund av ett träd eller sten eller någonting som kommer mellan dem. Så gav de varandra salam efter väggen. Så att det funkar bra, och det är en sunna som tyvärr är bortglömd. I denna hadith så säger då profeten alaihissalam till den här mannen, då han förklarar att hans bön inte är korrekt, att om du ska stå för att be, idha kumta ila sala, och i vissa hadither idha turidu sala, om du vill be, och om du står för att be, här finner man beviset på nia, på avsikt. Om du avser att be, där finner vi en nia. Om du då vill be, så sa han, för asbiril wudu, så fullborda din wudu. För asbiril wudu. Och isbar på arabiska betyder att fullborda, att göra någonting som det ska utföras. Och vad är isbar al wudu? De lärda säger att det kan vara två. Det kan vara al isbar al mujzi och al isbar al kamil. En tillräcklig isbär att fullborda sin wudu på ett tillräckligt sätt. Och att fullborda sin wudu på ett perfekt sätt, ett bättre sätt. Att fullborda sin wudu på ett tillräckligt sätt, det är att göra wudu som vi har beskrivits, eller som den har beskrivits. Ja, nu säger bismillah, skyller munnen, näsan, tvättar ansiktet en gång, tvättar armarna, händerna en gång, stryker över huvudet, öronen, tvättar fötterna. Det är isbär al-wudu. Då har du gjort en perfekt wudu. Men sen kan du göra isbär al-kamil, vilket är bättre. Genom att till exempel kanske tvätta varje kroppsdel 3 gånger. Genom att föra in fingrarna i skägget, vilket är sunna. Vilket att när du stryker över huvudet, du för handen tillbaka, vilket är sunna, vilket inte är wajib. Men det är extra. Då blir din wudu bättre. Hänger med? Att gnugga, vi sa det inte heller wajib, utan det räcker med att kroppsdelen blir blöt, att du för in handen under kranen till exempel. Det funkar. Men att du gnuggar, drar handen över är bättre. Att du för in fingrarna mellan tårna och så vidare. Det här är sunna som gör att din wudu blir ännu mer fullbordad. Så första då isbär al-wudu. Och här nämner Sheikh Ibn Taymin rahimahullah att den här meningen bevisar att det är rekommenderat att göra wudu inför varje bön. Att göra om sin wudu inför varje bön. Så som profeten Ali-Sat-Salam brukade göra. Om du ber eller står för att be, så gör du wudu. Yani gör wudu innan bönen såklart. Och då säger han, det här bevisar att det är rekommenderat att göra wudu inför varje bön. Som också Allah säger, ja ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila salat faghsilu wujuhakum. Även om du har wudu, så är det rekommenderat att göra om sin wudu. Men rekommenderat. Och så säger Sheikhen, för att profeten alaihissalam en dag bad alla 5 salat med en och samma wudu. Vilket bevisar att det är tillåtet. Du får be flera salat med samma wudu. Det är helt lugnt. Men det kan vara bra att förnya sin wudu. Du vet, man blir pigg, man känner sig fräsch. Speciellt på sommaren, det är långa timmar mellan varje bön. Ibland man kanske blir lite nödig innan bönen. Alltså gå, lätta på trycket, gör ny wudu och be med ny fokus, nya krafter. Men på vintern kommer snart, mashallah, dhuhr, asr, en halvtimme mellan. Ska du förnya din wudu? Det kanske inte är det nödvändigaste, eller hur? Så man får kolla på situationen. Men generellt, att det är rekommenderat att göra ny wudu inför varje bön. Och den bevisar också att wudu är ett villkor för att bönen ska accepteras. Om du står för att be, så gör då wudu. Och det här har vi gått igenom innan, att bönen accepteras inte om man inte har wudu. Och sen så sa han, och vänd dig sen mot qibla. Wastaqbil al-qibla. Eller hur? Han sa, gör wudu och vänd dig mot qibla. Att stå vänd mot qibla är ett villkor för att bönen ska bli accepterad. Det finns 3 undantag där man inte behöver stå vänd mot qibla i bönen. Jag tror vi har gått igenom dem. Och de nämner också Sheikh Uthaymeen här. Är det någon som vet, när behöver man inte stå vänd mot qibla i bönen?
På ett riddjur till exempel.
På ett transportmedel.
Om det blir sunna till exempel, så behöver det inte vara vänd.
Nej, när man ber sunna och man är på resande fot, så brukade profeten alaihissalam be sittandes på sin kamel åt det hållet som kamelen red. Men de lärde sig att det är bättre att man påbörjar bönen vänd mot qibla. Du vänder hästen eller kamelen eller cykeln eller motorcykeln eller bilen mot qibla. Allahu akbar. Och sen så åker du åt det håll du ska. Jag säger inte att du ska be och köra bil. Någon annan kör bilen, du ber. Okej. Men ja, ni som förr i tiden, hästen, kamelen rider av sig själv. Så då kan du be. Tayyib. Andra tillfället.
Vid fara för ditt liv.
Ahsant. Khawf. När det är rädsla. Som Allah nämner i Koranen. Fain khiftum. Fain khiftum farijalen aw rukbanen. Surat al-Baqara. Att om ni är rädda, så kan ni be flyendes, ridandes, eller gåendes, eller springandes. Och det kan vara i krig, man flyr från en fiende. Eller man är vänd mot fienden, man kan inte vända ryggen från fienden. Man får inte förlora fokus. Eller det kan vara vid rädsla, naturkatastrof. Till exempel du flyr från en skogsbrand. Du kan bara springa åt ett håll. Och bönen håller på att gå ut. Det är en minut kvar till exempel. Du kan inte stanna och be. Du kan inte vända dig mot kibla. Du måste be åt det hållet du springer. Du ber springandes åt fel håll. Du är ursäktad. Okej? Vilken är den tredje tillfället där man inte behöver vara vänd mot kibla? Nej, om du inte kan, precis. Om du inte kan, som en person som är sjuk, ligger på sjukhusbädden, paralyserad, kan röra sig lite men kan inte vända sig. En person kan se fastbunden åt ett visst håll. Eller ett mer vanligt scenario, du sitter på flygplanet. Kör mot Sverige. Och Sverige är inte mot Qibla, det är norr. Och bönen höll på att gå ut, de säger ingen får stå upp, turbulens, bältena på, ni vet, allas, vad ska jag göra? Du ber bismillah sittandes åt det håll som planet åker, för du kan inte. Och beviset på det är la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Alla kräver inte mer av oss än vad vi kan. Men annars så måste man alltid be mot qibla. Det här är undantaget. Tayyib. Och sen så sa profeten alaihissalam thumma kabbir. Säg sen Allahu akbar. Ja. När man går in i bönen och säger Allahu akbar så kallas det för någonting. Det kallas för takbirat. Ja, takbir. Takbirat al-ihram. Ahsant. Alla takbir man säger i bönen kallas för takbir. När du flyttar dig ner i ruku och så vidare, det kallas för takbir. Men den första kallas då för takbiratul ihram. Och som profeten a.s. sa om bönen, att dess nyckel är wudu, dess ihram, alltså det som gör att man går in i bönen är ett takbir, och det som gör att den avslutas är ett taslim. Sual, fråga, varför kallas den för takbiratul ihram? Ordet haram. Varför kallas den för takbirat och ihram? Mohammed Felstin.
Det blir haram
Det blir haram att göra någonting annat.
Och...
Ja, precis. Att vad som var tillåtet innan bönen blir nu förbjudet. Ahsan. Som att äta, skoja, skratta, prata, dricka, vända sig hur man vill. Allt det här blir förbjudet under bönen. Utan under bönen är det bara bönens regler som gäller. Du ska bara vara fokuserad på as-salat. Ta en fråga. För kebbir. Kan man säga någonting annat än Allahu Akbar när man går in i bönen? Kan man säga så här, Allahu A'zam. Det finns en sån åsikt hos al-Hanafiya. Men det är en svag åsikt. För de säger att det viktigaste är att du upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala. För det finns en generell riwaya, yani att du ska upphöja Allah. Men vissa riwaya nämner specifikt, du ska säga Allahu Akbar. Så det är det enda du kan säga när du går in i bönen. Säger du någonting annat så har du inte ens gått in i bönen. Okej? Okay? Och det är jätteviktigt, en annan punkt. Alltså som vi sa, nyckeln in till bönen. Du påbörjar bönen med takbirat och ihram. En person stressad kommer sent till bönen, går ner i ruku utan att säga Allahu Akbar. Och ber fyra raka. Han har inte bett. För han har inte ens gått in i bönen. Så att vad som gör att man går in i bönen är takbirat och ihram.
Om man säger Allah Akbar,
det är det. Vi kommer till det. En annan faida som ulema nämner här är varför säger man Allahu Akbar när man går in i bönen? Varför just de här orden? Varför inte Subhanallah? Varför inte La ilaha illallah?
Allah är större än till exempel om jag vill gå och spela. Sitter och spelar, bön har gått in, Allah är större.
Precis. Allah är större än allting. Allahu a'zam, Allahu ajal, Allahu akbar min kulli shay. Allah är större, mäktigare än allting. Allting i dunya, allting som kan distrahera dig i bönen, glöm det. Glöm hela dunya, glöm jobbet, glöm allting. Allah är större. Yani nu ska du be med khushu. Vad du än kan få på tankarna, Allah är större än detta. Så att det är ett ord som då leder till ta'zim. Yani att man upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala. Här nämner Sheikh Uthaymeen lite fel som folk gör. Han säger att vissa gör med på Al-Hamza. De säger Allahu Akbar. Kan man säga så?
Nej.
Allahu Akbar. Vad betyder det? Nej, det betyder är Allah störst. Inte Allah är störst, det betyder är Allah störst. Om du kollar på arabiska, det är en alif och sedan en hamza. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eller vanlig hamza till wasl. Men om du säger Allah, då blir det en fråga. Som i Koranen. Allah säger Allahu khayrun amma yushrikun. Är inte Allah bättre än det de sätter vid hans sida? Det är en fråga. Allah. Så man ska absolut inte ha en med i början. Och samma sak, vissa säger Allahu akbar. Jag kan inte säga det. Allahu akbar. Allahu akbar. Han säger det också. Det blir också ogiltigt. En person har inte ens påbörjat sin bön om han säger så här. Ett annat fel som vissa gör är att de gör med. De gör som en vokal. De drar ut på elba. Allahu akbar. Efter ba. Allahu akbar. Det blir också fel. För akbar är plural på ett ord som betyder trumma. Så att det blir helt, alltså a'udhu billah, att säga på det här sättet. En annan faida som sheikhen nämnde. Kan man säga Allahu akbar? Allahu akbar. Allahu, wow. Istället för hamza eller alif där, Allahu akbar. Vad säger Sommar? Räck upp handen. Man kan inte. Sheikhen säger faktiskt att man kan. Varför? För han säger att det finns i arabiska språket att man byter ut al-hamza mot waw. Om vad som är innan det är med damma. Men det är bättre att säga med hamza. Det är bättre att säga Allahu akbar. Men om en person skulle säga Allahu akbar, så är det mujzi, yani det är godkänt. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Vad har vi kodet för det? Vad måste finnas innan?
Damma. Allahu. Det är damma på elha. Allahu akbar. Ja. Och sen så, efter att mannen blivit beordrad att göra takbir, så säger profeten alaihissalam, läs sen vad som är enkelt för dig från Koranen. Och i vissa hadither, läs sen al-Fatiha och vad som är enkelt för dig att läsa från Koranen. Här är en fayda. Han nämner takbir och sen al-Fatiha. Han nämner inte al-Isti'ada och han nämner inte dua al-Istiftah. Vilket vissa ulema håller som ett bevis på att de inte är wajib. Det är inte wajib att läsa dua al-istiftah, yani inledningsdua, innan bönen. Det är en sunna. Okej, och beviset är här denna hadith. Och det är också en faida. Vissa ulema nämner att det som profeten al-islam beordrat i denna hadith är det man måste göra i bönen. Och det han inte beordrat behöver man inte göra i bönen. Men det korrekta är att den bevisningen inte håller. För att det finns massa saker som inte nämndes i hadithen som man måste göra i bönen. Som ett tashahud till exempel. Ett teslim. Säger salam alaikum. Nämns inte denna hadith. Men då säger ulema att profeten alaihissalam inte nämnde det till mannen, för han gjorde det redan i bönen. Det fanns inte ett behov av att lära honom. Utan han lärde här honom de saker han gjorde fel i bönen. Korrigerade han. Hänger ni med? Så hadithen går inte att använda som ett sådant bevis. Att vad som är wajib eller rukun i bönen är bara vad som nämns i hadithen. Och vad som inte nämns i hadithen är bara sunna. Den bevisningen håller inte. Okej. Okay. Taib. Och sen sa han då att man ska läsa al-Fatiha. Man ska läsa al-Fatiha. Och det är ett måste att man läser al-Fatiha i varje raka. Och beviset på det är att han i slutet av det här rådet sa till mannen, och repetera sen eller gör sen detta i alla dina böner eller i hela din bön. Yani, i varenda raka skulle läsa Fatiha, göra ruku och göra sujud och så vidare. Men det finns också en åsikt att man behöver inte läsa Fatiha i varje raka. Du måste läsa Fatiha i varje raka. Och det finns också en åsikt att du inte behöver läsa Fatiha, du kan läsa vad som helst från Koranen. Ja, du kan säga Allahu Akbar och sen börja läsa Qul Huwallahu Ahad hos al-Hanafiya. Men den åsikten stämmer inte heller, för att profeten alaihissalam sa det finns ingen bön för den som inte läser al-Fatiha. Och de använder det generella ordet i hadithen, läs sen vad som är enkelt för dig från Koranen. Thumma qra' bima tayassara ma'ak min al-Quran. De säger det generellt, läs vad du vill från Koranen. Men då säger ulema, yani, det förklaras av andra hadither som nämner al-Fatiha. Samma berättelse, nämner al-Fatiha. Och vissa ulema säger att förklaringen på vad som är enkelt för dig från Koranen är al-Fatiha. För Fatiha är den enklaste suran att lära sig från Koranen. Hänger ni med? Eller att vad som är enkelt för dig från Koranen är vad som kommer efter al-Fatiha. Yani, efter al-Fatiha, läs vad du vill, Qul huwallahu ahad, al-falaq och nas, yani, vad som är enkelt för dig. Och vi kommer att komma till det senare som ni ser i studiehäftet om några hadither. Kommer det komma hadither om just al-Fatiha. Och då kommer vi inshallah fördjupa oss i den frågan. Att man måste läsa Fatiha i varje raka, måste man läsa bakom imamen, måste man inte läsa bakom imamen, när man är ursäktad och så vidare. Det kommer vi inshallah komma till i de haditherna. Här nämndes också i vissa riwaya som ni ser, om man inte kan al-Fatiha, vad gör man då för något? En person blev muslim, kommer nu och vill be Isha med oss. Vad ska vi säga? Fato? Ahsant, precis. Man gör dessa adhkar och säger subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Som nämndes i hadithen, man repeterar dessa under bönen. Alla moment. Tills man lär sig vad man ska läsa i bön. En annan fayda som Sheikh Uthaymin nämner, och det är att man måste läsa. Och han pratar här om en viktig fråga. Läsa, är det någonting man kan göra med hjärtat? Till exempel en person ber, och han står och ber med stängd mun. Allahu Akbar. Och sen hela bönen, han står med stängd mun, och sen du frågar, men varför läser du inte Koranen som jag läste i hjärtat? Funkar det? Varför då? Allahu Akbar. I alla fall, han säger att det kallas inte för qira'a på arabiska. Att läsa, recitera. Då måste man röra på munnen. Och då tar jag upp en annan viktig fråga. Att läsa, räcker det med att röra på munnen, alltså att uttala bokstäverna, eller måste man också höra? Och han talar om till exempel läsa ayat al-kursi innan du sover. Räcker det med att du ligger i sängen och du rör på munnen? Allahu la ilaha. Eller måste du höja rösten lite så att du hör? Räcker det att röra på tungan? Eller måste du höja rösten? Vad säger ni?
Det räcker att röra på
tungan. Nej, precis. Det räcker med att röra på tungan. Man måste inte höra sig själv läsa. Ahsant. Sen så sa profeten alaihissalam till den här mannen, efter att du då har läst al-Fatiha, så sa han thumma rka hatta tatma inna raki'a. Gör sen ruku tills din kropp finner lugn i ruku. Här finner vi att det är en pelare att göra ruku och sen att stå upp efter ruku och att göra sujud och så vidare. Och här nämns al-itminan, manina. Hatta tapama inna. Och det här ordet, att finna lugn, att bli stabil, att bli avslappnad, nämns också i Koranen. Al-itminan, vet ni vilken ayah? Kanske. Ala bi dhikrillahi tapama innu al-qulub. Är det inte så att hjärtat finner frid i att minnas Allah? Lugn, frid. Det blir stabilt. Och det här är en jätteviktig sak som hadithen bevisar. Det är att al-itminan är en rukun. Det är en pelare i bönens moment. I rukun. måste man ha itminan. När man ställer sig upp måste man ha itminan. Måste stå lugnt, slappna av. När man gör rukå måste man också ha itminan. Måste slappna av. Kroppen måste finna lugn. När man sitter mellan sujud måste man också ha itminan. Och har man inte det så blir bönen ogiltig. Och beviset i den här hadithen, för att det sades att mannen bad snabbt. I rukå och sujud gjorde han snabbt. Han hade inte det här lugnet. Ni vet, du går ner i rukå, du går upp direkt. Går ner i sujud, går upp direkt. Och då så sa profeten alaihissalam, gå tillbaka och be. Du har inte bett. Så det här bevisar att ett av bönens arkan är att ha el-itminan i dessa moment. Och då kommer vi till den jätteviktiga frågan. Hur, eller vad är det minsta du måste göra för att få itminan? Ibland händer det att du kanske måste be snabbt på jobbet, på skolan. Du har bara 2-3 minuter för att be. Vad är det minsta du måste göra för att din bön ska vara giltig i rukå och i sujud? Genom hur mycket lugn måste du finna? Vad säger ni? Måste du säga subhana rabbil al-azim 3 gånger eller 2 gånger eller en gång? Någonting annat du måste tänka på? Vad säger Mohammed?
En gång räcker.
Ja. En gång räcker. Precis, du kan inte gå ner och sen säga som han är Rabbil Adim på väg ner och sen du säger det på väg upp, utan kroppen måste ju finna lugn, bli stabil, slappna av helt enkelt. Och då säger Subhana Rabbil A'la eller Subhana Rabbil Adim i rukå åtminstone en gång och i sujud åtminstone en gång och Rabbi Ghafirli mellan sejdatain åtminstone en gång. Men här nämner ulema också en hypotetisk fråga. Och de säger då att det räcker med att kroppen finner lugn. Då är bönen korrekt. Och de nämner inte att säga subhana rabbil azim. Varför? De säger så här. Om en person ber och glömmer att säga subhana rabbil azim. Men han har itminan, han är lugn. Han står 2-3 sekunder lugnt. Han tänker på någonting annat. Och så sami Allahu liman hamida, han går upp. Är hans bön korrekt? Den är korrekt och han gör 2 sujud i slutet på bönen. Men han sa inte subhana rabbil eller adim. Hänger ni med? Så därför nämner de att det är inte bara det som är chart eller vet du, villkor, utan det är själva lugnet som är det viktigaste. Okay? Och självklart ska han ju säga subhana rabbil eller adim. Och glömmer han det så får han då göra 2 sujud i sahru i slutet på bönen. Taib, faran av att inte ha el-itminan i bönen. Och tyvärr ser vi det här bland många muslimer idag när de går in i moskén, att de ber jättesnabbt. Riktig sån här gymnastikbön. Upp och ner som att det är friskis och svettis typ. Eller hur? Ferrari. Det finns till och med om du kollar på YouTube och skriver. Och det är sorgligt. Det är skrattirättande. Skriv Ferrari imam. Ja, har ni sett den? Han ber Taraweh, jag vet inte vad, på 8 minuter någonting. Nej, mashallah, 20 rakar någonting. Det är... Du hör inte som han säger. Och det är upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Subhanallah. Den här bönen är batil, den är ogiltig. Ibland du ber i moskén, Allahu Akbar, du läser Fatiha. Killen bredvid där han börjar. Du har inte ens läst Fatiha och han har gjort en hel raka. Och ni börjar bönen samtidigt nästan. Har ni varit med om det här? Hur hinner han? Du har inte ens läst Fatiha. Han har läst Fatiha, en sura. Han har gått ner i ruku, han har gått för ruku, han går ner i sujud. 2 sujud och han kommer upp igen. Typ igen. Vad är det för salam? Ja, det är supersnabb salam. Och det här räknas inte. Och därför så sa profeten alaihi salatu wassalam att den värsta tjuven är den som skäl från bönen. Han skäl från sin egen bön. Och då så sa sahaba ya Rasulullah, hur kan man skäla från sin egen bön? Och då så sa han att han inte rättar ut sin rygg i rukå eller sujud. Men han slappnar inte av. Och den här hadith är autentisk. I en annan hadith så sa profeten alaihissalam, en person kanske ber i 60 år utan att få sin bön accepterad. Och så sa han, han fullbordar inte sin rukå och kanske han fullbordar sin sujud. Eller tvärtom. Eller han ber så här slarvigt. Och han såg en gång en man be som inte fullbordade sin rukå Och då så sa han, om den här mannen dör i detta tillstånd, så dör han på en annan väg än Muhammeds väg, alaihi salatu wassalam. Ja, när han dör på ett felaktigt sätt. Och han sa också att vi har blivit förbjudna från att picka som en kråka i bön och att ligga som ett rovdjur. Det är förbjudet att picka som en kråka, eller som en höna eller kyckling. Ni vet när den äter frön på marken. Upp och ner med huvudet, eller hur? Jani, så får du inte be. Och kolla vilken ful liknelse med den som ber snabbt. Som en fågel som går och äter saker på marken. Och en muslim, som profeten sa, har ingen dålig liknelse. Han ska alltid liknas vid det bästa, inte dåliga saker. Så det ska inte vara som det här djuret som bara äter upp och ner snabbt. Och vi ska inte heller ligga som ett rovdjur, gärna med armbågarna i marken när vi gör sujud. Ja. Så här finner vi den otroliga faran av att be snabbt. Och värst av allt, irja fa salli fa innaka lam tusalli. Du har inte bett. Egentligen bönen räknas inte ens. Och därför som han har ibland det sorgligt att du kommer in i en moské och imamen ber sådär. En hela dohor kanske han ber på 1-2 minuter. En supersnabbt. Då får man kanske överväga, kan man ens be med person? Egentligen bönen ens korrekt igen. Om han inte har itminan i ruku och i sujud. Det får man kolla. Man ska inte heller ha wiswas, vissa jag vet om, läser så här supersakta. Fatiha och så vidare, kanske adkar, och hinner inte med vad imamen. Han kanske ber lite snabbt, men han ber ändå, den räknas ändå bönen. Hänger ni med? Klart du ber med honom, men alla kulihal, så är det väldigt, väldigt farligt som vi sa, att be för snabbt. En annan viktig fajda här, som Sheikh ibn Taymiyyah och innan honom ibn Taymiyyah nämner, som vi lär oss från den här hadithen, det är att en person som är okunnig och gör någonting fel från religionen, en dyrkan, behöver inte ta om den felaktiga dyrkan som han har gjort om tiden för den har gått ut. Jätteviktigt. Eller han lämnat någonting som är wajib eller gjort någonting som är fel baserat på okunskap. Så behöver han inte ta igen den här dyrkan om tiden för den har gått ut. Och beviset är den här hadithen. Den här mannen, det man förstår av hadithen, är att han alltid bett slarvigt på det här sättet. Det är så här han ber. För han sa, ja Rasulullah, lär mig, jag kan inte be på ett annat sätt. Så alla hans salah han har gjort, det har varit på det här sättet. Han har inte fullbordat sin ruku och sin sujud. Men profeten a.s. sa inte till honom, ja Abdallah, ta igen alla dina salah. Eller hur? Sa han det? Han sa, ta igen den här bönen. För det var den det var tid för. Den här bönen ska du ta igen. Och det är en jätteviktig faida. Någon kanske kommer och säger, subhanallah, jag har bett fel i flera år. Vad ska jag göra? Afallahu amma salam. Förlåt. Men gör inte om det. Någon kanske gjorde någon så här haram transaktion, någonting. Alltså, du är förlåten, gör inte om det. Det som har varit, du var okunnig. Du visste inte bättre, du är förlåten. Alltså. Du är ursäktad. Som vissa sahaba påbörjade fastna för sent. Ni känner till hadithen, han tolkade versen, det här med soluppgången. Felaktigt. Åt jättelänge. Tills det nästan blev ljust. Han blev inte beordrad att ta igen sin fasta. Han gjorde det här. Han gjorde det han trodde var rätt. Men när han fick veta så slutade han upp. Så en jätteviktig princip att känna till. En annan faida som vi också lär oss av hadithen är att alla moment i bönen måste utföras i ordning. De måste utföras i ordning. Alla moment i bönen måste utföras i ordning. För att i hadithen så säger profeten a.s. thumma och sen. En gör takbir och sen läser fatiha. Och sen gör du ruku och sen går du upp från ruku och så vidare. Så att man gör allting i ordning. Om en person gör någonting i fel ordning. Han gör sujud innan ruku. Är hans bön korrekt? Det är inte korrekt. Så kan man inte göra. Och här nämns också väldigt viktigt att al-itminan i as-sujud. Och al-itminan när man sitter mellan sujud. Och al-itminan när man står upp från rukå. Det är också ett fel som vissa gör. När de går upp, sami Allahu liman hamida, så går de ner. Innan de har ställt sig upp. Men här måste man ställa sig upp, som nämndes i haditherna, rak. Tills ryggkotorna faller på plats. Och du finner lugnt. Och sen går du ner i sujud. Häng med. Och gör man inte det här så blir då bönen ogiltig. En annan sista färg där vi kan ta. Eller två färg där här som Sheikh Uthaymin tar upp. Sheikh Uthaymin har mer än 20 färg där på den här hadith. Han säger, hadithen bevisar att islam är en enkel religion. Att islams lag är en enkel lag. Och beviset på det är profetens uttalande alaihissalatu wassalam. Ma tayassara ma'ak min al-Quran. Att du läser det som är enkelt för dig från Koranen. Och han säger att det här är något som genomsyrar och präglar hela religionen. Att allting i islam är enkelt. Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah vill underlätta för er. Allah vill inte göra det svårt för er. Och han nämner flera verser beträffande detta. Att hela islam är enkelt. Och det är en väldigt vacker sida av islam som vi alltid ska lyfta fram. Till kuffar, till folk som är nypraktiserande eller folk som vill börja praktisera. Att islam är enkelt. Kom ni ihåg hadithen vi nämnde i söndags? Yassiru wa la tu'assiru. Kom ni ihåg den? När profeten Al-Alsam skickade folk i da'wa. Underlätta för folk och försvåra inte för folk. Ge folk glada nyheter, skräm inte iväg folk. Så någon vill börja praktisera, men underlätta. Säg islam är enkel. Han vill be dina fem salah. Ta islam stegvis. Du behöver inte säga åt dem att de ska be sunna. Och de ska... En sak i taget. Enklare saker. Islam är enkelt. Det är på ett enkelt sätt. Islam är enkelt. Det finns ingenting komplicerat med religionen. Det är folk som gör religionen komplicerad. En fråga han också ställer här. Får man läsa Koranen på ett annat språk än arabiska i bönen?
Nej.
Nej. Finns det folk som gör det? Nej, jag träffade någon som läste. Nej, inte bara det. Jag träffade någon som läste på turkiska. De läste salat på turkiska. Och då fanns de fetva salat. Har du hört den? Det går ju inte. Får man inte göra. För som Sheikhen säger, läs det du kan från Koranen. Koranen är bara på arabiska. Om det är på ett annat språk, då är det en översättning. Och vad gör man? Då kanske någon säger, men jag kan inte. Det är ett främmande språk, jag kan inte lära mig. Vad gör man då? Då går man tillbaka till att säga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Och som de sa, det finns så kanske andra som också läser på andra språk. Koranion eller någon annan kanske läser på sitt språk och så vidare. Läser en översättning. Det går inte. Utan kan man inte läsa arabiska så får man läsa på det vi sa. Att man då säger subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Det är enkelt, det kan alla säga. Eller hur? Och den hadithen kommer också att komma senare inshallah ta'ala. Och där avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.